Katarina ska dela vår livsberättelse för er och med er. Och den sång som, eller den lovsång vi ska sjunga, den hade och har en särskild plats i vårt hjärta. På dig min Gud förtröstar jag. En lovsång som 2005 hade många år på nacken, men som fick bli en sång som blev fylld av hopp för oss när vi skulle möta svårigheter. Så jag vill att vi på något sätt inleder den här vår livsberättelse med den här lovsången. På dig min Gud förtröstar jag. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgon. Så fantastiskt kul att få den här möjligheten att dela det här i sin hemförsamling. Jag har ju tillsammans med Katarina valt att dela vår livsberättelse och har fått göra det på rätt många platser. Minst någon gång varje sommar. Och så var det en person här i församlingen som ställde frågan att är det inte dags att dela den här berättelsen hemma i en församling eller våran församling? Och absolut. För ni har ju varit en så stor del av det som har skett under alla dessa år. Så ja, det är så roligt att få göra det här tillsammans med er idag. Och sen har jag ju min familj, många av mina släktingar och vänner är ju här på plats idag med. Så det ska bli riktigt spännande. Var så jättevälkomna hit. Jag tänkte som så här. Vi ska backa bandet. En del av er var inte födda. En del av er var gamla. Jag var inte mer än 12. Vi ska backa bandet till, nej, 77 ska jag säga förresten. Jag var 6 år gammal. Då min mamma som sitter här tillsammans med mina 2 äldre systrar. Vi lämnade storstaden i Jönköping för att lyfta nivån lite i familjen och flytta ut på landet och bli berikad av kossor och sådana här djur och grejer. Och min styrfar som också här då, han är ju bonde fortfarande, men han var ju bonde även då. men han var inte bara bonde, utan han höll på lite med musik, spelade lite dansband. Jag vet inte hur många olika orkestrar har varit med och spelat. Saxofonist. Och det har jag ju oerhört mycket att tacka för. Jag tror inte att jag hade suttit vid pianot här idag om inte min styrfar då Bengt som sitter här hade liksom sett till att vi hade så otroligt mycket instrument hemma som vi hade i mitt uppväxthem. Där fanns allt ifrån Hawaii-gitarrer, vanliga gitarrer, fioler, klarinetter, trumpeter, saxofoner, hammondorgel, trummor och piano förstås. Och det var bara att ta för sig. Sen hade ju inte bara Bengt utan många i familjen hade ett tålmodigt hjärta med, för det kan inte låtit så bra alla gånger. Jag tyckte det lät bra. Sen på den tiden, vi pratade om CD här för backa bandet lite. Det är de här mindre, runda platta. Sen fanns det någonting som heter rullbandspelare. Kan vara någon som känner till det. Där kunde man ha timvis med musik. Och det satte Bengt på där då i vår stora högtalanläggning som vi hade på ovanvåningen. Så fick jag sitta där och spela till, och det måste låtit förfärligt. Jag tyckte det var så roligt och där fick jag sitta. Och där någonstans föddes mitt musikaliska intresse. Däremot sången kan jag nog säga var på sätt och vis oupptäckt fram till dess att jag skulle åka på mitt första UV scoutläge. Då var jag inte 6 år, då var jag 12 år. Och det var 1983. Och ni som har varit på scouting och ni som är ledare, ni vet att det är ju mycket roligt, täljande med kniv och det man bygger tält och man gör det ena än det andra. Men så sjungs det också en hel del. Och det kände jag var någonting som både var roligt och sen texterna var någonting som väckte någonting inom mig. Och I avslutningen på den veckan där när vi skulle ha avslutningsgudstjänst så var det en person som faktiskt idag är min svägerska. Det är ju Katarinas syster Maria då. Jag visste inte att hon skulle bli min svägerska då när jag var 12 år. Hon frågade mig, ja men Micke, kan inte du liksom ställa upp och sjunga någonting på avslutningen? Och jag, ja. Och så tänkte jag efter, vad sa jag nu? Men liksom, jag kände att jag ville göra det. Så hon spelade gitarr. Och jag sjöng. Och det här då, den här sången vill jag dela med. Och det är den första sång som jag tror jag sjöng offentligt. Jag sitter högt på ett berg.
Tänk vad skönt att bara finnas till.
Ja, som ni förstod så det här med sången var inte det viktigaste som hände denna lägervecka. Utan som jag sa, innehållet i de här låtarna och texterna som vi sjöng började på någonting spira och väcka någonting inom mig. Och jag kände liksom att min gudstro där föddes på riktigt. Och senare samma vecka där då, innan den här avslutningen hade varit då, så hade jag också tillsammans med en av ledarna och en god kompis till mig. Vi fick be frälsningsbönet tillsammans i ett militärtält och där på riktigt föddes min gudstro. Sen kan jag ju erkänna att jag trodde liksom den här poffen skulle komma när man liksom blev frälst. Men där var jag faktiskt lite besviken. Vi gick in där och vi bad och man tänkte att nu sker den här förvandlingen snart. Bara säger något sånt här. Men liksom, va? Var det liksom inte mer så här? Men det där har liksom senare fått växa fram. Man kan vara lite naiv så där som 12-åring när man inte riktigt har koll på läget. Som ni vet då, jag var uppväxt i ett både lantligt och ett musikaliskt hem. Vi kan väl säga hemma i vår familj att inte vi var inte i kyrkan varje söndag. Vi hade inte den vanan. Vi gick på högtid och så vidare, va? Men kanske inte mer än så. Konfirmationer, bröllop, absolut. Men inte kanske som vi gör här, att vi kommer regelbundet till gudstjänster. Och som 12-åring kan det vara lite svårt liksom att hur tar man sig vidare här? Vilken backup kan man få här? Och det blev ju lite svårt när jag kom in på högstadiet. Då började liksom annat att dra lite och det var andra intressen som föddes. Och ja, kan nog erkänna att jag hade svårt liksom att stå på egna ben och vara ute lite sådär i svängen. Och det skulle vara egentligen först i slutet på första terminen. Det blev invecklat. Men när jag gick liksom första året på gymnasiet, så slutet på det året, så fick jag nog egentligen ett nytt fotfäste i min tro igen. Och återigen så var det liksom musiken och sången som hade dratt mig liksom tillbaks till det här erbjudandet som kom då. Och det var att Katarina och hennes två systrar, de fångade mig här borta vid det som var mitt emot affären. Kojmöblerna där. Vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Jämte Tony. Tonys Gejers kompis. Där blev jag fångad liksom, och de sa till mig att ja, men Micke, vi ska upp på en ungdomskörshelg. Kyrkan som vi hade nere vid ån då. Vi hade en ungdomskör där. Så jag hade ju alltid gillat det här med sången, så de frågade mig, men ska du tänka på? Ja, och det skulle jag absolut kunna tänka mig. Men sen var det ju där med pengar. Ja, men det löser vi. Nej, nej, nej. Liksom inte ska tre tjejer betala för en kille. Det funkar inte. Så jag liksom funderade ju på detta och åkte hem där till Allseda vägen 12 till mamma och tittade lite på henne. Och, ja, det är ju så. Liksom fick man börja dra lite på det att nu är det en ungdomskörshelg och jag skulle jättegärna vilja. Jag menar, hemma vi fick det vi behövde, men det var kanske inte att man överröst oss med allting, med pengar och allting. Så man visste att det här kan bli svårt. Men min mamma sa absolut. Och det var också, jag har tänkt på det många gånger i efterhand, att det var en gudsledning i det för mig också. För jag hade nog nästan räknat med att nej, det går inte. Men jag fick de här pengarna. Jag kunde liksom få följa med på den här resan upp till Eskilstuna. Där fick jag också möta en person som hade haft det väldigt svårt i livet och han var klädd i helt vitt. Han hette också Mikael och han berättade lite om sitt liv och vad han hade varit med om. Och hans familjerelationer. Det var mycket trasighet och mycket, ja, mycket som var tråkigt i hans liv. Men att han hade kommit till frälsning och han bara lyste. Och där jag satt då på en bänk i kyrkan och han berättade detta, då blev det så tydligt för mig. Och jag är skapad på det sättet att när jag ska göra mina val så jag ser mycket dörrar framför mig och försöker förstå att vilka är lätta att gå i, vilka är svåra, vad är det jag inte vill. Om jag inte riktigt vet vad jag vill så är det lätt att liksom sålla bort det jag absolut inte vill. Och jag fick en bild framför mig när jag satt där i Eskilstuna i den kyrkan att jag såg liksom tydligt två dörrar. En stod i himmel på och en stod i helvetet på. Och jag kände att det skulle varit fantastiskt att säga till er att ja, men vad bra, då valde du i himlen. Och jag kan säga att jag gjorde inte det så, utan jag tänkte så här, jag vill inte till helvetet. Och då fick jag stänga den dörren och fanns det en dörr kvar. Och då var det himlen. Och från den dagen så bestämde jag mig, första året på gymnasiet. Den här längtan som jag ändå kanske hade haft, jag berättade lite om min högstadieperiod, att jag var ute lite och höll på med annat. Det fanns ja, både sprit och annat i med i den bilden då. Och jag vet att jag ibland när jag hade varit ute, jag kunde vakna på nätterna och känna en sån ofrid. Om jag var hos någon kompis och vi hade varit ute på någon fest. Och, ja visst, ja, kom jag på. Jag har ju glömt be Gud som have. Och för det var också någonting vi bad i vårt, eller mitt uppväxthem. Den här barnabönen, Gud som have barnen kär. Och jag menade förstås ingenting med när jag läste den bönen. För det var vad jag gjorde. Men det kändes så gott så jag bara rabblade den. Jag visste när jag hade gjort det. Det var precis som att nu har du gjort din läxa. Nu kan du sova. Och då kändes det så gott på insidan. Och det måste ju vara att den omsorg av mig. Du omsluter mig på alla sidor. Trots att jag där kanske då inte levde i, på det sätt jag egentligen ville leva. Utan jag levde på ett annat sätt. Så fanns det någonting där som ville dra mig tillbaka till min gudstro. Och den här bönen då gav ju självklart mig någon form av frid och ro. Och en sång som tilltalade mig mycket under mina första kristna år. Det var Hjärtats ljus som jag ska sjunga här nu. Och jag hörde den också för många, många år sedan hos en kompis. Och jag tänkte jag måste få fatt i den här låten och få fatt i texten och noterna. Och jag började leta och det var så inte bättre utan jag fick faktiskt ringa han som hade gjort låten. Han bodde i Uddevalla. Han heter Lars Ludvigsson. Jag sa att jag skulle jättegärna vilja få köpa en CD. Skulle du kunna skicka det till mig? Och ni som kommer ihåg i Alexa nu CD, de här små platta. Och han skrattade. Han sa, ja, visst du ska få ett ex men någon CD får du inte. Du kommer få en kassett eller LP. Det vet ni vad det är va? Ja, det modellen innan. Så det fick jag. Och jag skrev av de här texterna och satte ackord till den här låten. Och den handlar om honom som inte något annat vill än att få en relation med oss. Och han forcerar sig inte in i våra liv utan väntar på att vi tålmodigt ska säga vårt ja. Hjärtats ljus.
Han stod vid hjärtats dörr. Han väntade stilla utanför. Och han var ljuset som jag saknade.
Lars Ludvigsson har skrivit den här fantastiska sången. Och en annan person som också berörde mig mycket under mina tidiga år som kristen, det var Roland Utbult. De spelade jag jättemycket hemma på Allsedavägen 12 där jag uppväxt. Roland Utbult, en låtskrivare och musiker från Göteborg och ja, hans låtar har fått följa oss genom livet. Och en av dem som berörde oss på djupet och fick tala till oss på ett speciellt sätt. Det var den 6 september 1995. Då var jag 24 år gammal och vi gick i väntans tider på vår tredje barn. Och kanske är det många av er som kan känna igen sig i den här situationen hur det är att bli förälder. Man går liksom och väntar och man väntar och så väntar man och så väntar man lite till. Och man kan liksom inte planera kalendern utifall att tänk om. Och så var det för oss. Men till slut så kom dagen Och då när vi fick, som ni vet, ni som är här i församlingen mycket och släkt och vänner, vet ju att det är Hanna jag pratar om. Och det skulle visa sig att Hanna skulle få bli ett väldigt speciellt barn för oss. Hon skulle få vara unik. Hon är som självklart alla oss andra. Men sen är hon lite mer. Hon är lite mer unik. Vilket gör att som förälder som vi var eller blev igen. Hur skulle vi förhålla oss till detta? Och vi visste inte att hur skulle vi kunna hjälpa Hanna på bästa möjliga sätt. Och det var mycket frågor den dagen och den natten som följde. Och vi var unga, både jag och Katarina. Och vi kände att vi stundade om, hur ska vi klara det här? Vi ställdes inför en bergvägg, liksom klättra upp, och vi stod där. Den var platt, det fanns ingenting att hålla sig, inga redskap, inga verktyg. Och hur gör vi det här? Ja, det var mycket känslor den natten, Katarina. Men Hanna, hon låg där i sin bädd. Så snällt, så lugnt. Och bara, ja, fick ändå ge oss så mycket, mycket energi och kärlek. Dagarna på morgonen, det var en lång natt för oss. Då skulle jag åka hem. Hade en Volvo 945, vinröd. På den tiden var det inte CD utan det var kassettbandspelare i den typen av bilar. Och jag satte mig ivrigt om tändningen. Och då spelade just den här låten som jag hade hört så många gånger förut, men den här gången fick den liksom tala in i vårt liv, i mitt liv. Till vår Gud, ingen har en sådan makt, ingen kan förstå så vilka prövningar som vi än hamnar i. Den här sången fick ge mig frid, och när jag kunde dela den med Katarina så fick det även bli frid för Katarina. Idag kan vi med facit se alla framsteg som Hanna har gjort. Hon är idag glad, pigg, 22-åring och går nu sitt sista år på Edelfors folkhögskola. Och vi kan tydligt se vilken hand som har burit och lett henne inom livet. Och de här åren har vi pratat om, Katarina och jag, att ja, vi skulle aldrig vilja vara utan de här, för de har fått berika oss så mycket med den glädje och den kärlek vi har fått tillbaka ifrån Hanna. Denna hand som också har burit Hanna fick också gripa in en vinternatt för knappt, ja, det är väl ungefär 18 år sedan. Vi bor ju här då på vägen mellan Holsby och Skede i Holsby gamla skola, och Katarina vaknade av larmet ifrån en brandvarnare. Vi sov på övervåningen och jag skyndade ner för att se vad som stod på. När jag öppnade dörren till det som då var vårt vardagsrum så såg jag vid musstocken i trägolvet hur vit, fet rök sipprade fram ur golvbrädorna. Det märkliga var ändå, vad var det som hade väckt Katarina? Jag stod i rummet där brandvarnaren var, men den tjöt inte. Jag larmade brandkåren, Katarina, och då hade vi 5 barn. Fick fortsätta tillbringa natten ner hos svärmor, Katarinas mamma Gerd, som också är här. Och strax därefter, så när de hade åkt, så fylldes vägen upp. Kerstin och Margit, ni kanske kommer ihåg den här natten. Med brandkåren, med bilar, det stod blåljus och ja, det var brandmän överallt i huset. Det var på vind, det var på första och andra planet och i källaren liksom, för att murstocken brann ju invändigt också av den här hettan som hade varit. Och de bröt också upp golvet, och brandmästaren eller han som var chef för den här utryckningen sa att minuter ifrån att det här huset kunde fattat eld. För när man bröt upp golvet nära murstocken, man hade murat in liksom bjälklaget in i murstocken, vilket man gjorde förr i tiden. Och där var en panna, i och med att vi eldade med ved, och så var det väl inte helt tätt, utan det glödgade den här bjälken sakteliga, och till slut blev det för mycket så det hade börjat att pyra. Och i trossbotten, vi som har gamla hus och renoverat, det är inte fin ull som ligger där, utan det är sågspån. Där låg den här glödhärden och bara väntade på en puff av syre för att få fatta eld då. Så han sa det, ni kunde varit minuter från att det här huset skulle fattat eld då. Och då blev jag övertygad om att den här brandvarnaren, nej, det är ett änglabeskydd över vårt hus. Och en brandman som bland annat fastnade vid en lapp i vårt kök, han hjälpte mig att påminna mig om just detta. Vad jag tillsammans med våra barn här, vi har med alla idag, Hanna och Sara är inte här, Hanna, Tilla och Josua och Jeje här. Vi hade tillsammans skrivit en bön som vi hade satt upp där. Och den bönen började med, Herre beskydda vårt hus och vår familj. Och det är precis vad, alltså den bönen fick ju kraft denna natt. Och kanske fick den också betydelse i den här brandmannens liv. Jag vet inte, men bönen fick i alla fall bli verklighet i vårt liv. Det finns kraft i Jesu namn.
För Jesus, ditt namn, det lyser i mörkret. Jesus, ditt namn, det släcker all törst.
Ja, det är gott att inte vara själv. Att ha någon som vakar över en där vi går fram. Som omsluter oss på alla sidor. Om dagen, om natten. Men en sak man kan ofta ställa sig frågan är, vilken plats får han då ha i mitt liv, i vårt liv? Och en sommar för ungefär 6 år sedan fick jag höra en pastor berätta, som var ute på en sån här pastorsturné. Man är ute och gästtalar lite olika församlingar, och vid ett tillfälle berättade han att han blev hembjuden till en familj som hade det gott ställt. Gott ställt. Stort hus. Och den här husägaren, mannen i huset, han berättade mycket, mycket gärna om konsten som var hans stora intresse. Och frågade den här pastorn att skulle du vilja följa med, så kan jag guida dig runt genom de här stora salarna. Så, jajamän, så de gick iväg på den här rundan och de tittade på det ena konstverket efter det andra av mer eller mindre kända konstnärer. Och mitt under den här guidningen så ringde telefonen och mannen som ägde huset svarade och dröjde sig kvar. Pastorn kunde inte stilla sig, utan hans nyfikenhet gjorde att han gick vidare i det här stora huset. Och han kom in i ett litet rum så där vid sidan av, och bakom en dörr lyckades han hitta en tavla som inte var lik de andra. Det var en broderad tavla, och han tänkte att kanske var det någon släkting, nära vän eller någon syster eller mamma som hade broderat den här tavlan. Och det som gick att läsa på den var följande. Att den som förlorar sina pengar har ingenting förlorat. Och då kan man fundera på egen karriär, jobb, nya bilar, fint hus, senaste modet med kläder och så vidare. Alltså jakten efter pengar och liksom berömmelse och så vidare. Att i det här fallet så pratar den här texten om att förlorar du allt det där, så har du ändå ingenting förlorat. På nästa rad gick det att läsa. Den som förlorar sina vänner har litet förlorat. Och där kan vi också gå till oss själva, att vi tycker vi har en nära relation med någon. Och skulle den relationen brista, så liksom skulle det smärta. Men vi vet också att i livet så skiljer vi oss liksom från vänner och vi hittar nya bekantskap, och det där som var så viktigt för länge, länge sedan, som var det absolut viktigaste, det kanske idag inte har lika stor betydelse. Vilket den här texten också ville påvisa. Vi pratar om våra sociala medier. En del av oss har Facebook. Där har vi hundratals med vänner. För det är viktigt. Men är de riktiga vänner? Tredje meningen löd: den som förlorar sitt mod har förlorat mycket. Det är allvarligt när vi liksom tappar modet. Mörka tankar kommer in och man hittar dåliga lösningar som inte är bra för kanske kropp och hälsa och så vidare. Det sätter man en varning för, att den som förlorar sitt mod har förlorat mycket. Men den som förlorar sin själ har förlorat allt. Och då kan jag fundera på att vad är då vinsten i mitt liv, i vårt liv, om vi vinner allt andra men till slut förlorar vår själ. Att vi inte får möta den som har skapat oss, att vi inte får tillbringa evigheten med min morfar som är där och Katarinas pappa som är där. Då har vi förlorat mycket. Vi söker efter allt annat men kanske tappar egentligen meningen med livet. Låt Herren få måla vår själ vacker. Och det var nästa sång handlar om. Och sen får du göra det beredd, Kåra, för nu ska du snart få komma upp här.
Du som ger blomman dess gyllene färg. Och som låter vacker.
Ja, Katarina, kom fram. Den här sången, den fick en särskild betydelse för mig och Katarina och hela vår familj för ungefär 12 år sedan. Och vi ska ta med er på en liten resa. Det är andra gången vi gör det här. Jag brukar ju vara ute själv och göra min berättelse, vår berättelse. Men vi ska låta Katarina få ta med oss på resa och där hon använde sig av dagboksanteckningar som vi hade under den här tiden. Så ja, varsågod Katarina.
Under 2004 så började jag få ont i huvudet. Det började sticka i mina händer och jag var mer trött än vanligt. Jag hade en otäck smak i munnen och ont i mitt högra öra. Och detta fortsatte. Det ville inte släppa av. Och jag sökte en vårdcentral och läkaren säger att orsaken till att du känner så här, det är att du har för många barn, du jobbar för mycket, du har en man som inte tar det ansvar som man ska. Symptomen fortsatte och jag fick ett recept för att jag hade en inflammation i bröstet. Men jag kände själv att det var inte där problemet satt, så det löste jag inte ut. Under den här tiden nu så var Josua 13 år och Sara var 6 år sedan barnen däremellan.
Kan vi få en bild på det? Den här bilden kan ju ändå vara bra att ha med sig lite på näthinnan, för det var där i livet vi befann oss med de här små kottarna som idag har blivit väldigt vuxna men då var små och ömtåliga. Och den får gärna ligga kvar, Karo.
Symptomen fortsatte. Jag sov mycket och jag mådde illa, mådde dåligt. Sen sökte jag en ny läkare och hon tog mig på allvar och skickade mig på en röntgen. Först trodde hon att jag kanske var utbränd, men ändå så tyckte hon att vi skickar dig på en röntgen, på en datortomografi. Och då är vi framme i mitten på september 2005. Dagen efter så ringer läkaren upp och säger att de har hittat en förändring i huvudet på mig. Och hon frågar hur jag mår och jag säger att nej, symptomen de fortsätter. Och läkaren hade pratat ut med den läkare som hade läst ut mina röntgenbilder. Och jag hade stora förändringar, antingen en tumör eller kärlmissbildning fick jag reda på. En vecka senare så var det dags för ytterligare en annan typ av röntgen, en magnetröntgen. Och det var en lång vecka. Gick hemma och väntade. Under den här tiden så var det många som kom hem. och folk ringde och ja. Jag fick ett kort hem som betydde väldigt mycket för oss. Hösthälsning från Rallingsås 05. Katarina, underbara faster och vän, tänker på dig och ber för dig. Jag och min vän Elin ska fasta och be för dig imorgon. Sen på onsdag kväll ska vi samlas några stycken och be för dig inför torsdagens läkarbesök. Du finns ständigt i mina tankar. Be för dig, bön förlöser. Jakobs brev 5:16-17. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. En kram Judit.
Vi kan säga det att det brevet blev ju liksom starten på något nytt också för oss. Här i församlingen var vi kanske inte jättevana vid att vi var kanske öppna när det gällde såna här typer av frågor. Men vi kände väldigt tydligt, och jag vill inte säga att vi ska likna oss vid Jona på något sätt, men er som har hört berättelsen om Jona, han ändå blir utvald, men han säger nej, Gud, det är inte mig det gäller, han försöker fly undan, men Gud liksom gav sig inte, utan det var Jona han hade kallat. Och så upplevde vi med det här brevet att nu kan vi inte liksom blunda för detta, utan det här kom så tydligt till oss att nej, men vi ska gå till vår församling här i Holsby och vi ska dela detta med er. Ni som fanns här då 2005, och det är många av er som är kvar. Och jag upplevde, och vi har ofta sagt det, att det fick också förvandla oss lite som församling. Att det här yttre som tidigare hade betytt oerhört mycket för oss, det fick bara rämna. Och det var innehållet och kärleken till varandra som verkligen fick blomstra och fick bli till liv. Mm.
5 dagar senare så ringer ett anonymt nummer. Då ringer läkaren upp och säger att jag ska åka till akuten till Eksjö för att få ett besked. Jaha, säger jag. Alltså, är det något allvarligt? Ja, du har en tumör, säger läkaren. Jag ringer Mikael på jobbet och han kommer hem. Och jag ringer till mamma och till Mikaels mamma och till min syster. På akuten så pratar en läkare med oss och han säger att jag har en stor elakartad tumör som sitter i mitten på huvudet. Och han säger att troligtvis går det inte att operera den. Vi åkte hem till mamma där barnen också var och min syster var där och vi grät och vi bad. Dagen efter så skulle vi tillbaka till Eksjö för att jag skulle skrivas in på avdelning 6. På rum 2 så grät Mikael ut sin förtvivlan. Han sa, jag sa, Mikael, du får aldrig sluta att sjunga och spela. Han sa, jag kan aldrig känna glädje i att sjunga mer. Efter en vecka så får vi veta att det blir Linköping som tar hand om oss. Jag hade ångest och orkade egentligen ingenting. Det kom hem folk. Men jag orkade inte ta emot alla som kom. Så mina systrar var där och Mikes mamma och min mamma var där och hjälpte till och skötte om hushållet och hjälpte till att ta hand om barnen och hjälpte dem med läxor och skjutsningar till träningar och övningar av olika slag. En dag så ringde en före detta arbetskamrat till Mikael och sa att han var ett levande bevis på det omöjliga. Och nu vände allt. Efter en vecka så åkte vi tillbaka till Eksjö för att träffa den läkare som vi fortfarande har. Hon skulle ge oss det svaret som röntgenläkaren hade läst ut då från röntgen i Linköping. Och läkaren säger, tumören går att operera. När vi fick det beskedet att den går att operera så sträckte vi våra händer och sa tack gode Gud. Läkaren säger tumören har flyttat på sig och sitter nu mer till höger. Jag fick energi. Jag städade hemma och jag hälsade på barnen i skolan och jag kunde sova på nätterna. Och många i församlingen kom hem med bröd och med middagar och med bullar och kakor och ja, erbjöd hjälp i det oändliga. Och har här en guldskatt, alltså en tung kasse med brev och med ja, som vi fick ifrån er och från släktingar och andra vänner. Det var bönedukar och ja, helt otroligt. Sen efter 2 veckor ungefär så skulle Mikael åka till Linköping för att träffa den kirurg som skulle operera mig. Och givetvis så var det en jättejobbig dag och allt kändes overkligt och man undrade varför. Vi åkte hem och Olle och Donna kom och de har tillsammans med givetvis många andra fått betyda mycket under hela vår tid. Och hemma så var vi mitt uppe i en stor köksrenovering. Och då hade vi mina bröder och svågrar och andra kom och hjälpte till så att det kunde fungera som vanligt. Och jag får också säga det att vi hade en öppen dörr hemma. Det kom folk och det ja, hela tiden bara strömmade folk ut och in. Den här dagen så skriver jag i dagboken. Känner ingen oro. Dagen innan operationen så vaknade jag 6 på morgonen och kände mig redo för operation. Jag var lugn hela dagen för bönerna bär. Vi var bjudna till vänner på middag till Maria och Anders Selleteg, jag tror de är här. Och vi avslutade med att be tillsammans. Pastorn kom hem och smord med olja och bad. Och Mikael och jag, vi åkte till Linköping och var vid gott humör. Vi kände verkligen att vi hade så många med oss i böner. På kvällen när Mikael lämnar mig på avdelningen så skriver han i dagboken en trygghet vilar i Katarinas ögon. På morgonen 24 oktober, operationsdagen, så känner jag frid och en trygghet. Mikael och jag fick välsigna kirurgen i Jesu namn och tala om att han finns i mångas tankar och böner idag. Mikael och jag var helt förvissade om Guds närvaro. Min bror och min systers man var med uppe i Linköping och bad under operationen. Och församlingen här hade ordnat en bönekedja under hela den dagen så att det fanns någon som bad. Efter en 10 timmars lång operation så fick Mikael besked att operationen hade gått bra. En läkare med 20 års erfarenhet gjorde det så kallade finliret för att se så alla kärl och nerver var hela. Och kirurgerna trodde då att de hade fått bort det de sett via mikroskop av tumör. På kvällen så hände en väldigt speciell grej. Då kom Olle och Donna. Ska du berätta?
Vi var ju som sagt i Linköping på universitetssjukhuset där och det är stort. Och man kan inte ha mobilerna igång och Wally hade varit på en av sina resor. Och Donna hade åkt upp för att hämta honom, och på hemvägen så skulle de åka förbi oss. Och att stå bredvid Katarina, det här är jättesvårt att sätta ord på det här, men det är ju den man älskar mest som ligger där och kämpar. Och samtidigt på något sätt ska man finnas också där som medmänniska och kunna ge energi, och det är tufft. Och det var så gott att veta att Wally och Donna skulle liksom komma förbi och hälsa på sjukhuset. Och det är också bara så otroligt det som hände där. Att, för jag vet att jag skulle ta hissen ner. Och jag visste inte var Wally och Donna befann sig i sjukhuset. Jag visste att de någonstans var, att de var på väg till oss. Och man var ju livrädd för att tänk om vi missar varandra nu. Tänk om inte vi får det här tillfället. Och i hissschaktet, jag tror det är 6 hissar som var just i det hissschaktet, där åkte jag ner, och när dörrarna öppnas, så vem står precis i det ögonblicket framför mig? Om inte Wally och Donna. Och det var så gott. Vi kunde ju inte kanske gå in till Katarina, minns inte riktigt hur det var, men det var oerhört skönt för mig att det fanns någon där som liksom kunde komma, och vi kunde få dela, och vi kunde få be tillsammans.
Dagen efter så mådde jag inte alls bra. Jag kräktes och ja. Och Mikael skriver i dagboken: Gud, det är ju ont att se Katarina må illa. Ge oss kraft att gå igenom detta. Jag blir orolig. Förlåt mitt tvivel. Kom med din ande. Kirurgen säger att förmodligen så har Katarina fått en narkos som hon inte tål, och att det var en så stor operation så att det är därför hon mår dåligt. Och nu kommer även Mikaels styvfar Bengt och hälsa på, och detta betyder mycket.
Ja, vi gjorde det.
För dig.
Det är som jag sa, att man behöver bli liksom få energi, och det får man genom att andra kommer och visa sig bara med sin närvaro. Man behöver inte säga något, men genom att bara finnas där.
3 dagar senare så var det ambulans till Eksjö. Det här kände jag inte var så bekvämt, för jag kände mig trygg i Linköping. Men samtidigt så visste jag att då blev det närmare för barnen att kunna komma och hälsa på. Säga något där.
Nej, ja, kanske. Det var ju så att när vi väl blev flyttade till Eksjö då, så var det ju också första tillfället nu som man skulle få träffa barnen. Och de kom ju och hälsade på oss. Och de här små kottarna kanske tänkte att vad kan vi ge pappa? Vi vill egentligen kanske bara ha energi. Men jag glömmer aldrig liksom den känslan. För dig smärtade, Katarina, att de skulle behöva se dig sjuk. Vi som ändå är på något sätt pelarna i familjen. Att se sin mamma ligga svårt sjuk, och man vet inte riktigt om framtiden. Men för mig så gav de sån energi när jag fick krama om dem. Och jag vet att vi tog avsked 3 gånger innan jag verkligen släppte dem. Första gången var uppe på rummet. Och sen så tog Gerd med sig barnen, och så gick de, och jag kände att det här går inte. Så jag sprang i fatt dem ner i trapphuset, och jag var tvungen att krama om dem ytterligare en gång. Och jag ville bara inte släppa dem. Och sen var jag på väg upp igen, och nej, sen 3:e gången sprang jag fatt dem vid entrén. Och liksom fick krama om dem. Och de kanske tänkte att vi kan inte ge någonting, men oj vad de kunde ge energi. Ja.
En vecka efter operationen så kom mamma och min syster Anna. Anna skrev i dagboken: Katarina gör enorma framsteg. Katarina var sugen på parisibulle och läckerål. Anna gick och köpte det. Hon åt en halv bulle, ett glas blåbärssoppa, en kopp te, en halv smörgås och läckerål. Anna tvättade ur Katarinas ögon, och hon satt upp i sängen en liten stund. Anna tyckte att Katarina skulle lägga sig ner och vila. Men nej, först skulle hon ringa hem till Micke och barnen och berätta att hon var så pigg och var redo för permission en liten stund imorgon. Hon säger även att hon vill äta räkmacka med Micke på kvällen. Anna skriver i dagboken: oj, 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 vilken pratkvarn. Vi har fullt upp på att lyssna på alla hennes drömmar och planer. Katarina säger: idag är första dagen på resten av mitt liv. Katarina tittar sig i spegeln och tycker: ja, det ser ju inte så illa ut. Anna skriver: hon är så full av liv. Tack Jesus. Lite drygt efter en vecka då, efter operationen, så var det dags att jag skulle få en, eller sagt att jag skulle få en dagspermission hem. Och som många kanske kommer ihåg, så när vi åkte förbi här så sprang Mikael in i kyrkan för att berätta att jag sitter i bilen utanför. Och jag skulle få vara hemma en dag, men jag tyckte själv att det gick så bra att vara hemma så jag ville inte åka tillbaka. Så Mikael, han ringde och åkte tillbaka för att hämta lite sprutor och lite medicin så att han skulle ge mig hemma. Och jag fick blombud och folk kom hem och hälsade på och de kom med brev och ja. Senare så var jag på en ögonundersökning och sköterskan där såg att jag hade haft en hjärntumör. Och hon tyckte att det var väldigt konstigt att jag inte hade sämre syn än jag hade. I slutet på 2005 så var det dags att börja strålas 26 gånger. Jag fick prova ut en peruk och håret skulle inte växa ut då när jag strålades emot huvudet. Och de gjorde även en nätmask som skulle passa mitt huvud, som jag fick ha på mig. Så de spände fast hårt framför ansiktet som jag skulle ha på mig under tiden de strålade mig. Så när jag låg fastspänd på britsen, eller låg på britsen, så spände de fast denna. Allt för att strålarna skulle komma så exakt som möjligt. En sköterska sa så här: jag ska säga först att under tiden jag strålade så visste jag ju att jag skulle tappa hår. Och varje gång jag gick in i duschen så gick jag in och grät för jag tyckte det var hemskt. Så ett hårstrå kanske låg på golvet efter och när jag skulle borsta ut det, så det var jättejobbigt. För jag visste vad det kunde bli. En sjuksköterska frågade mig: hur mår du Katarina, har du tappat? Det ser inte ut som du har tappat så mycket hår än. Nej, säger jag, det har jag inte. Nej, du har ju hjälp från ovan, du har ju bonus, säger hon. En annan sköterska säger: du måste vara en mirakelkvinna. Efter en månad så när jag stod där i duschen så lossnade en tova i håret och håret var, kan man säga, dött. Det var helt ihoptrasslat och ja, det kändes dött. Så Mikael fick komma in i duschen och klippa loss det här, det som var ihoptrasslat.
Ja, det var smärtsamt. Jag vet inte om ni minns det, men Katarina hade ju peruken delar sen av den tiden som senare medan följde. Men hon, Hon följde ju inte heller det mönster som läkarna först hade förutspått. För de sa att där du strålar, Katarina, den är så aggressiv, den här typen av strålning, så där kommer hårcellerna dö och där kommer du inte få tillbaka ditt hår. Och hon strålades ju då på tre olika platser eller från tre olika håll. Men idag sitter Katarina här med sitt hår. Och som ni ser har hon ju mer hår än vad jag har. Och det är väl bra. Ja, nästan värt en applåd. Jag tror vi hade en bild, Karo, där med som jag tror vi ska ha med oss här. Det här är en bild tagen då i oktober. Det är ju strax innan vi egentligen ska åka iväg sen för operation. Och vi hade familjen samlad. Hon har en böneduk som ligger innanför sin röda tröja. Mm. Ja. Den bilden säger ju oss oerhört mycket och det som var där och då. Det var mycket som vi inte visste. Idag har vi facit. Idag sitter vi här 12 år efter. Och det är bara tacksamhet. Mm. Så det har varit en otrolig resa. Du får välja om du vill sitta kvar här, Katarina, för vi kommer gå in nu.
Ska vi ta cellgift eller stå det på väg till USA?
Ja, det tar jag. Mm. Jag löser det.
Ja, jag sitter kvar här.
Okej, jag ska sjunga en sång som också betyder mycket för oss, som heter Genom allt. Jag har haft bekymmer många, vakat genom nätter långa, ibland jag ingen utväg kunnat se. Det är rätt så precis 7 år sedan nu, en valborg 2010, som vi skulle få möta en ny prövning. Katarina hämtades akut med ambulans hemma i vårt hem. Vi trodde att hon, likt Geje och jag, hade fått typ en kraftig förkylning, influensa. Det var vad vi ringde om till akuten och de sa att ja, det är troligtvis så, sett Katarina upp, låt henne dricka mycket. Och vi svenskar, vi gör ju som vi blir tillsagda. Och så gjorde även vi. Vi försökte hålla igång det övriga med jobb och allting. Dagarna gick och Katarina blev inte bättre. Vi ringde igen till akuten och fick ungefär samma råd. Tack och lov så ringde Katarina själv till vårdcentralen i Vetlanda. Och de hör när Katarina ringer att vi kommer skicka en ambulans akut. Det här är inte bra. Jag blev hemringd. Jag var ju på jobbet. Och ambulansen kommer. I tv-rummet ligger Katarina utslagen. Man försöker sätta dropp i hennes kropp. Men känner inga order. Man hittar dem inte. Hon har så otroligt låg puls. Och då förstår man att oj, det här är allvarligt. Och man ser liksom på sjuksköterskorna där, eller ambulanspersonalen, att det här är allvarligt. Och man förstår det när de drar iväg med blåljus i ambulansen och jag efter, att oj, var ska det här ta vägen? Och tack gode Gud att vi sitter här idag, för Guds hand fick ju gripa in och ta hand om den här situationen också. Hon hade drabbats av en akut blodförgiftning och vi stannade upp en dag i Eksjö på IVA, intensivvårdsavdelningen. Mängd av prover. Hon började få en svullnad här, vi kommer visa en bild på det snart. Hon fick en propp här i halsen som gjorde att hennes arm svullnade upp jättemycket. Och hon började få organsvikt, så de fick skjuta i henne hur mycket vätska som helst. Och det kunde inte kroppen ta hand om till fullo, utan då får det andra konsekvenser. Med vatten i lungsäcken och så vidare. De ser ju på hennes diagnos tidigare att hon har haft cancer. Och en av läkarna säger att vi måste göra ett höftbensprov. Och då gör man så, ni vet ju en korkskruv ser ut. Och den går man in med här i ett höftbenet. För att få ut liksom benmärg och se, har Katarina fått leukemi? Alltså blodcancer. Och tack och lov var det ju inte det då. Dagen efter, en dag i Eksjö, så flyttades hon upp till IVA i Linköping. Där du skulle få ligga ytterligare i 1,5 vecka. Nu behövde vi ju ingen startsträcka och inga vykort för att förstå att vi behöver höra av oss till vår församling. Så det var ju lika givet som det här inträffade var ju att ringa pastor Anders, att, som då var pastor i församlingen, att ta hand om det här, be för detta, dela detta nu. Alla behöver liksom få veta det här, för vi har aldrig försökt hemlighålla någonting, för vi har varit väldigt öppna kring de här grejerna vi har fått vara med om. Och det var ett oerhört stöd. Jag kan berätta om en händelse som var just där uppe på IVA. För Katarina hade hjärtsvikt. Hon hade oregelbunden liksom hjärtslag så här. Och jag vet att Katarinas systra och svåga var uppe här vid Valborg då 2010. Och de var i väntrummet. Och jag var med Katarina inne på rummet och vårdades. Och man skulle göra ett ultraljud på hennes hjärta. Och jag vet liksom, vi stod bad att han skulle liksom lägga sig till rätta. För det var en väldigt konstig sån här kurva på hennes hjärtslag. Och i ett och samma ögonblick så bara, oj, säger liksom hon som undersöker, att nu fick hon tillbaka sin rätta kurva igen. Och jag började liksom titta på liksom sladdar och grejer. Liksom att, vad var det som hände här nu? Var det någonting som inte satt på plats då? Var kanske inte riktigt medveten om vad som egentligen hände. Vi har någon bild som vi kan visa här. De kan ju tyckas vara lite skrämmande, men det var ändå så här det såg ut. Josua hade fått körkort precis dagen innan, var det till, ja, va? Och ni var uppe och hälsade på oss. Det var tufft igen för barnen att se mamma ligga svårt sjuk, och det här tillfället var ju värre än det vi drabbades av 2005. För här var det en kamp om livet egentligen varje dag. Vi kan ta nästa bild. Här ser ni då Katarina på intensivvårdsavdelningen. Hon ligger kopplad till mediciner. Och ni ser att hon har en oerhörd kraftig svullnad på hennes vänstra arm. Där proppen hade gått in då och stängt flödet som gjorde att armen svullnade upp. Och det var ju mycket vätska också. Hon fick ju mängder med vätska för att få koll på organen då. Och det fick ju också komplikationer, att hon fick opereras och sätta i dränage för att på något sätt dränera kroppen ifrån det här överskottet på vätska. Och när man sen skulle dra ut det här dränaget efter att sett att nu börjar saker och ting stabilisera sig, så i underkanten på varje revben så ligger blodkärlen, och det här dränaget är som slangar som går in i kroppen då. De har som en liten hulling på sig, som en liten krok. Så när man drog det här då, så olyckligtvis så råkade man rispa ett blodkärl. Och i tron om att allt skulle vara bättre, du flyttades ner till avdelningen, Katarina. Och det är liksom att man blir nedgraderad, att nu är det inte lika allvarligt längre, så blev Katarina igen sämre och sämre. Och vi fick inte bukt på hennes blodvärde. Och de tog dit sitt akutteam på natten, för de såg att vad är det som händer nu. Och då var man rädd att hon skulle ha fått den här köttätande bakterien. Att det var den som var i hennes kropp. Och då blir man ju också livrädd liksom, att vad hände. Men sen konstaterar man att nej, vi måste ta in henne liksom på röntgen. Och då såg man att nej, de har rispat ett kärl. Och nu har hon liksom fått lungsäcken fylld med blod. Så hon fick ju blodtransfusion. Man fyllde på ena änden och det rann ut i andra. Så där blev hon akut opererad. Har ett jätteär ifrån ryggen och fram under armen här då. Men där, efter det sen så vände det och saker och ting började gå åt rätt håll. Sen fick ju vi vidare vård. Vi kan ta nästa bild. Här är ytterligare en bild kvar där på Ottilia och Sara. Hon flyttades till Jönköping medicin. Samma år då förstås. Och där låg hon. Ja, vi hade rehabilitering i 6 veckor. För Katarina kom hem i rullstol. Hon tappade så otroligt mycket av sina muskler och så vidare. Så att om du inte var smal innan, så kan jag säga att då var du verkligen smal. Och fick liksom börja om och tränas på rehab med rörelse och lära sig att gå och så vidare. Och också under denna tiden, Katarina, så var Wally och Donna över i USA. Och de höll ju nära kontakt med oss. De var där och träffade de som stödjer dem i sitt arbete här i Sverige. Och Donna ringer till Katarina och vill be från andra sidan jordklotet tillsammans med Katarina. Och då får du berätta lite vad som hände där kort, Katarina.
Ja, under tiden Donna ringer så ser jag, alltså jag ser en ängel framför mig. Jag ser en ängel framför mig. Kan låta jättekonstigt för en del, men jag gjorde verkligen det.
Mm. Och det är klart att man behöver den här typen av uppmuntran. Mm. Att känna att vi är inte själva. Det finns någon som finns omkring oss. Och det var precis vad vi upplevde där då. Jag ska sjunga någon sång till här innan vi går in på avslutningen. Genom allt är du den som bär.
Du är Herren min Gud. Du tar mig vid handen. Och du säger var inte rädd.
Ja, det är en Guds nåd att vi får leva och vi ska ta vara på den varje dag. Så här dagen när solen skiner, man bara känner att man fylls av liv. Vägen är inte alltid lätt att gå, det har vi fått berätta här om idag. Den går igenom både på bergen och i dalen. Men vi vet av erfarenhet att han bär genom alla livets situationer. För genom allt är du den som bär. Och jag vet att jag tänkte när vi bodde här uppe i Bergsgården att innan Katarina liksom blev sjuk 2005, jag stod på en speciell plats i huset, jag tänkte för mig själv, jag har det för bra. Med hus, med familj, barn, hem. Och jag är lyckligt gift. Ett bra jobb. Alla bitar liksom bara ligger på plats. Och kunde jag verkligen ta Gud på allvar? Fick han bli så stor i mitt liv som han kanske ville bli? När jag hade fyllt mitt liv med alla de andra sakerna som var så viktiga för mig. Och nu menar jag inte att familjen inte är viktig, men ni förstår mitt sätt att tänka lite. Men idag vet jag att han får komma i första hand i våra liv. Att det är en relation som vi alltid vill ha. Och han älskar mig och Katarina och oss alla här trots våra brister och fel. Ibland kanske man tänker att man ska mäta det antalet gånger vi går till kyrkan. Eller vi ska leva, vi ska vara, vi ska förhålla oss på ett visst sätt. Men jag är övertygad om att hjärtat, det som finns här i hjärtat, det är det som är den rätta ton. Så självklart ska vi ju leva gott och riktigt också, men det är den här relationen. Det handlar inte om det jag gör här idag eller det Katarina gör här, liksom att vi på något sätt ska få någon förmån i Guds rike. Nej, jag tror det handlar om den här barnatron som vi brukar nämna ibland. Den äkta sanna tron. Och det kan vara så att du är här som känner precis likadant. Och då ska du bara veta att Gud älskar dig precis så som du är. Han har dött för alla oss. En gång för alla på korset så tog han alla synder. Alla brister, alla fel. För var och en av oss. Vi är alla lika inför honom. Jag ska sjunga en sång till här. Och vi kommer då in på det. Det är ju inte sista kapitlet, men vi tar något kapitel här i den här livsberättelsen här då innan. Vi vet ju inte så mycket om det som komma skall. Men i januari är det 4 år sedan Katarina och jag blev kallade till ett möte hos neurologen. Neurologen är ju de då som har tagit hand om Katarina och med röntgen och håller check eller kontroll på med cancern. Och vi stod med resväskan i våra händer. Vi skulle åka och hälsa på Otilia som var au pair i Texas. När telefonen ringer. Och de säger att vi hade ju då tidigare gjort en röntgen där på senvintern. Och nu ringer de för att berätta för oss att vi vill att ni kommer till oss imorgon. Och då vet vi av alla de här årens erfarenhet att nu är det något. Annars så får man ett brev att liksom allting ser bra ut. Men när de ringer och vill att vi ska komma då, när det står anonymt nummer i telefonen man tittar, då slår hjärtat några extra slag. Och vi säger hur det är att vi är på väg att resa, men självklart vi behöver bara fixa lite praktiska saker. Vi behöver avboka resan och de här bitarna och vi kommer. Och när de hör det så rådgör hon med sin läkare eller med läkaren bakom att kan vi skjuta på det? Och de säger att Det har inte någonting med att göra om det är 2 eller 3 veckor här fram och tillbaka, utan gör era resa. Och det gjorde vi. Och veckorna gick och det följde med oss det här förstås. Vi visste ju att det var någonting. Och det vi då fick besked om när vi sen kom hem från vår resa i USA, det var att man hade sett en förändring. Och det året 2013 skulle följas av mängder med utredningar. Vad det var man hade sett. Vi var på röntgen och i Eksjö. Vi blev uppskickade till Linköping för ytterligare röntgen. Man var inte riktigt säker på vad man såg, utan vi skulle upp på en, man kallade för PET-röntgen, upp i Uppsala. Där man sprutar i någon form av kontrast i kroppen för att lättare kunna se var en förändring eller var förändringen sitter. Och den här gick ju tiden. Och det var först i slutet på kan man säga sommaren, i början på hösten, som man sa att man ser någonting. Och det sitter då mitt i huvudet, den här förändringen. Och det går inte att operera. Vi har försökt se möjligheter med att strålas med en strålkniv som går in på ett specifikt område och strålar just själva området som är angripet av cancer. Men området är för snävt, så vi kommer inte åter på det sätt utan att vi skadar massa annat. Utan det alternativ vi erbjuder, som inte behöver vara sämre, är cellgifter. Och det var där vi började. Vi började i december med att låta Katarina få cellgiftsbehandling. Planen var att hon skulle få 4 till 6 stycken omgångar. Efter andra omgången så säger man att det går inte mer. Vi kan inte ge Katarina mer nu, för hennes värden återhämtar sig inte. Och man gjorde därefter en kontroll. Jag tror vi hade en bild på det, Karo. Det här är ju då i 2014 i januari. Det här är andra cellgiftsbehandlingen som vi får i Jönköping på onkologerna. Hon har en CVK inop. Nej, det har du inte. Du har en liten dosa inopererad här i, som fortfarande sitter kvar här på axeln. Vad heter det? Benpot heter det. Tack. För att man lättare skulle kunna ge cellgifterna i då. Men 2 omgångar klarade vi av. Och sen gjorde man en röntgen. Och där säger man att vi ser inga förändringar från 2013 då. Och sen fick ju vi som en säkerhet då. Vi fick röntgas en gång i kvartalet för att liksom följa upp detta mer noggrant nu. Att vad hände? Sedermera så tyckte man att det såg stabilare ut, så liksom då fick vi en gång i halvåret. Och nu när vi var inne i vintras här, Katarina, så har det nu gått en så lång tid, 2016 då, och ingen förändring har man sett, utan nu räcker det att vi får röntgen en gång om året, vilket är fantastiskt. Det blev ju en konsekvens av det här, den här förändringen, och som ni har märkt av, både vänner, släkt och församling, att vi får ju jobba lite med Katarinas närminne, för det är just där den här förändringen sitter. Nu har du blivit aktiv och börjat att träna upp till 3 gånger i veckan, och det ska hjälpa dig i ditt närminne, fysisk träning. Styrketräning ett par gånger i veckan och sen en utaktivitet en gång i veckan. Och där har man forskat kring och sett att det är bra för närminnet. Så det ser vi fram emot och tycker att vi ser förbättringar på det området också. Så vi har tagit en god stund till detta och fått dela vårt liv tillsammans med er. Ni känner ju till detta, många av er, men vi har inte gjort det på det här sättet. Och det är klart att det här vill vi få dela, vår livsberättelse. Den är ju inte slut ändå, utan det kommer med. Fast vi vet inte hur det ser ut. Men det har varit gott att få dela det tillsammans med er. Och som avslutning här så ska jag sjunga en sång som inför det här att Katarina fick den här förändringen. Ja, den blev så talande. Claes Wårdstedt känner ni till, en del av er. Han har varit här i församlingen och både sjungt och berättat om sitt liv och förkunnat. Han har ju också en fru som drabbades av en tumör i huvudet. Och när han vittnade om det eller berättade om det på Öland så kände jag ju att ja, det berörde också oss. Så vi var fram och pratade med han. Och vid det tillfället så hade han sjungit en sång som heter Mitt liv vila i dina händer. Som fick också sätta lite ord på hur man kan känna sig i sitt tvivel och ens tro. För så är det ju. Vi kan sitta här idag med facit och säga liksom att det var skönt, allting har gått bra. Men visst kommer det stunder då vi tvivlar och vi funderar på varför saker och ting blir som det blir. Då skulle vi inte göra det. Så skulle det inte vara mänskligt. För då skulle vi vara gudomliga. Det är klart vi är människor. Jag ska dela den här sången och sen med den tackar vi för oss här. Och sen får du ta vidare. Mitt liv vilar i dina händer.
Mitt liv, det vilar i dina händer. Och vad som än sker tar jag en dag.
Ja, det är en otrolig resa ni har gjort. Och man kan väl sammanfatta det med det att alltid det är. Ni har hela tiden känt Guds hand över er. Det är ju fantastiskt vilken möjlighet vi har, vi som tror på en personlig Jesus. Att vi får lägga allt och vi vet att vi får vila i hans hand. Vi ska snart, ni är alla välkomna till att fika efteråt, vi ska snart fika. Men vi brukar alltid ge tillfälle om någon vill ha, komma fram och ha förbön. Om det är någon som känner att men jag skulle vilja uppleva precis samma förtröstan, samma. Och känna att det finns någon som är alltid är där. Så finns det alltid plats för det. Och Mikael ska sjunga någons lovsång till slut. Och då tänkte jag också att jag skulle säga så här att här i församlingen har vi med jämna mellanrum något som heter alfagrupper. Och alfagrupper, det är en undervisning i tro. Och vägen till tro. Och är du intresserad att gå en sån kurs och prata med mig. Så kommer vi att ordna en ny kurs så småningom. Men vi tackar för att ni kom. Ja, ni tycker väl också att det har varit jätteintressant. Det är ingen som har gått vad jag har sett. Jag tycker det har varit jättespännande att höra allt det här. Men välkommen fram. Det kommer att finnas människor här som kan be för dig. Kommer att sjunga någon lovsång till slut. Och vi önskar er alla en välsignelserik vecka. Gud välsigne er. Hoppas ni får en bra vecka. Och kom ihåg att han finns alltid där.
Jag tror vi tillsammans ska sjunga den här sången. Jag kastar om här lite nu och sabbar för Karo. Mitt liv vilar i dina händer. Du får någon minut på dig och jaga fram den. Så den är rätt enkel att sjunga.
Mitt liv vilar i dina händer. Och vad som än sker tar jag.